Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 613. Det är onsdag den 17 september. Klockan är 2:30 hemma i Sverige. Och hemma i Sverige, det är du, Gina Lindberg.
Hej, Sara Stenholm.
Hej, du har klivit av planet för typ en timme sedan, ja, och ser superpigg ut.
Tack snälla du. Mm. Men det är väldigt trevligt att vara här.
Varför är du här?
För att få podda med er live förstås. Mm, varför annars?
Det finns någon annan anledning.
Det är en snabb visit bara.
Ja, okej. Varför säger du inte som det? Du ska fira Sveriges Radio 100 år på en stor gala på fredag.
Det ska jag också göra.
Ja, underbart. Mm. Simon Isaksson i Austin, hej.
Yes, hallå, hallå.
Och Roger Wilson, du är också här i studion, men nu är det inte så speciellt, så vi ordar inte så mycket om det.
Nej, det tycker jag blir bäst. Nej.
Hörrni, igår så åtalades den misstänkte gärningsmannen för mordet på Charlie Kirk i Utah. Åklagaren yrkade på dödsstraff. Och mordet på Kirk har fått både högern och vänstern att mobilisera och Trump-regeringen att slå mot vänstern och det de menar handlar om terrorism. Allt det här ska vi prata om, men vi ska börja med åtalet igår.
Following the press conference, I am filing a notice of intent to seek the death penalty. I do not take this decision lightly, and it is a decision I have made independently as county attorney, based solely on the available evidence and circumstances and nature of the crime.
Ja, Gina, det där var åklagaren från igår alltså. Han vill att den misstänkte döms till döden. Vad framkom om den här gärningsmannen igår när åtalet presenterades?
När det gäller gärningsmannen, han är 22 år. Han är född och uppvuxen i Utah, i en liten stad som heter Washington i Utah. Han är äldst av tre bröder, mamma socialarbetare, pappa egenföretagare, har ett byggföretag med, som sysslar med köksrenovering. Och familjen är mormoner, de är aktiva i mormonkyrkan. Och inom familjen finns intresse för jakt och skytte, de tre sönerna har fått lära sig skjuta. Och det är en familj som beskrivs som konservativ, där båda föräldrarna är registrerade republikaner, men han själv är inte registrerad för något parti, han verkar inte ha röstat i senaste valet. Och han beskrivs ju i polisutredningen som duktig i skolan, hade höga betyg, fick stipendium till universitetet, men hoppade av efter en termin och pluggar nu till elektriker på ett college. Och han bor i en lägenhet nära föräldrarna ihop med en jämnårig partner som är transperson, som är på väg att genomgå transition från man till kvinna. Och den här 22-åringen är inte känd av polisen sen tidigare. Mm.
Åklagaren sa igår då att 22-åringen Tyler Robinson, som han heter, att han mördade Charlie Kirk på grund av Kirks åsikter. Simon, har någonting klarnat kring motivet?
Alltså det där är ju en fråga som många här har väntat på sen Charlie Kirk mördades. Varför det hela hände? Och under den här presskonferensen då, åklagaren Jeff Gray, han hade med sig utskrifter från en konversation som då 22-åringen hade i samband med mordet med sin rumskamrat och då som man också har en relation med. Och i de här meddelandena som åklagaren läste upp så frågar ju den här rumskamraten: varför gjorde du det här? Uppenbart förvånad. Och 22-åringen svarade att han tycker att Charlie Kirk har varit och är för hatisk och att man inte kan förhandla med viss typ av hat. Så det finns ju en del i motivet som handlar om, verkar det som då enligt åklagaren, att 22-åringen verkligen inte gillade Charlie Kirk. Och sen så berättade åklagaren också på den här presskonferensen att familjen till 22-åringen och särskilt mamman då hade berättat att 22-åringen senaste året blivit mer vänster, som åklagaren sa, och också mer vänligt inställd i hbtq-frågor. Så att lägger man ihop de två delarna så kan man väl se på reaktioner i USA som att många tolkar det som, i alla fall att han var vänster och tyckte att Charlie Kirk var för höger. Men Det är ju det som har framkommit hittills. Jag hade ju gärna hört vad 22-åringen själv hade att säga, men han framträdde i domstol för första gången igår, så fick han ingen annan fråga än vad han hette. Så att man får ju vänta ännu lite längre då innan man kanske får en mer tydlig bild som inte bygger på vad mamman har för uppfattning om sin son, utan vad han själv säger.
Mm. Då tänkte jag att vi skulle gå över till att prata om efterspelet till det här mordet, och då framförallt de enormt starka reaktioner som har varit sedan mordet på Charlie Kirk. I måndags så tog vicepresident J.D. Vance över som programledare för Charlie Kirks podd som heter The Charlie Kirk Show.
Hey everybody, J.D. Vance here, live from my office in the White House complex, and filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best, my dear friend, the great Charlie Kirk.
Ja, Roger. J.D. Vance, han sänder den här podden då ifrån vicepresidentens kontor i Vita huset. Varför programledde han den här podden?
Ja, J.D. Vance anser Kirk som en nära vän, men han sa ju också i den här podcasten att Charlie Kirk hade varit central när det gällde att han själv blev vicepresident. Charlie Kirk hade varit en av dem som arbetade för det här. Och själva sändningen var ju lite som ett pärlband av ledande Trump-medarbetare som beskrev Kirks storhet. Det var ju nästan så att Donald Trump hamnade i skymundan eller i bakgrunden en del när de pratade om hur viktig Charlie Kirk hade varit. Men det är förstås också ett sätt att skriva historien om Charlie Kirk och även peka ut vad man menar då bakom det här mordet. Men, och ett sätt att verkligen befästa Charlie Kirks ställning i MAGA-rörelsen och hans betydelse för Trump-administrationen. I och med den här podcasten så blev detta befäst. Det här är den officiella versionen av Charlie Kirks minne och hur han kommer att bli ihågkommen.
Mm. Det var som sagt, som du sa, ett pärlband av gäster. Många av dem jobbar i administrationen, vissa av dem gör det inte. Redan den första gästen, Stephen Miller, som ju är Trumps politiska rådgivare, gick till väldigt hårt angrepp på vänstern.
The last message that Charlie sent me was, I think it was just the day before we lost him, which is that we need to have an organized strategy to go after the left-wing organizations that are promoting violence in this country. But with God as my witness, we are going to use every resource we have at the Department of Justice, Homeland Security, and throughout this government to identify, disrupt, dismantle, and destroy these networks and make America safe again for the American people. It will happen, and we will do it in Charlie's name.
Ja, Gina, han säger här bland annat att de ska sätta åt vänstern, det måste de göra, och de måste förstöra och montera ner de här våldsamma vänsternätverken. Alltså, vad menar han att regeringen ska göra egentligen?
Det är svårt att förstå, tycker jag, vad han menar konkret, men tonläget är ju, som vi hör, det är högt och det är hotfullt, men det är inte precis. Han pratar om att terroristnätverk är medskyldiga och ligger bakom mordet på Charlie Kirk. Och det gör han ju trots att polisen har sagt att den här mannen agerade ensam. Det finns just nu i utredningen inga misstankar om att det är ytterligare några personer inblandade, och det sa ju polisen ganska snabbt. Men här pratar Stephen Miller om att gå efter, att sätta dit den radikala vänstern. Han sa att Justitiedepartementet och Departementet för inrikes säkerhet ska identifiera, avbryta och förgöra de här påstådda vänsterterroristnätverken. Och han hävdar att de är utbredda i USA. Och han pratade också om en ideologi som han vill komma åt. Och då sa han att det här är en ondskefull och sjuk ideologi som har inlett ett krig mot familjevärderingar, och nu måste den här ideologin utrotas. Hela civilisationens framtid hänger på att vi kan stoppa den här sjuka och ondskefulla ideologin. Så att det är stora ord och det är dramatiska uttalanden och oprecisa förslag än så länge. Och det kommer ju från väldigt hög nivå. Stephen Miller är ju biträdande stabschef i Vita huset. Han har en formell viktig position i Donald Trumps stab, så att det är ju inte bara en tyckare som uttalar sig på det här sättet, utan det är en man i Trumps absoluta närhet.
Mm. Simon, vet du någonting mer om vad det är för nätverk som åsyftas?
Alltså dels så finns det ju det som Trump gärna ofta tar upp när han vill kritisera vänstern, så finns ju den här antifascistiska, lite lösare sammansatta organisationen Antifa som dyker upp på Trump-protester när det kan bli lite våldsamt. Och just nu så pågår ju inte bara den här diskussionen om vem Charlie Kirk var och hur han ska minnas och Trump-administrationens försök att på ett sätt tvinga folk att inte tala illa om Charlie Kirk. För man kan ju riskera att bli av med jobb eller sin plats på ett universitet eller sådana saker nu. Det dyker upp exempel på att kan hända nu om man har sagt fel sak om Charlie Kirk. Men det här är ju också alltså den här vänstern då som Trump pratar om, den existerar ju i andra former av konflikter i USA just nu också, till exempel i frågan om att utvisa migranter från USA, så blir det ju demonstrationer i demokratiska städer, och det är ju bekymmersamt för Trump. Han har ju fortfarande inte gått in i Chicago till exempel, som han har utlovat att de ska göra i flera veckor med nationalgardet, men han, av någon anledning har han inte gjort det än. Så att, jag vet inte om det är ett sätt att försöka trycka tillbaka mot sina meningsmotståndare överlag och använda den här situationen nu för att visa att de här organisationerna då som är emot Charlie Kirk borde ta mycket mindre plats i USA, och att han sen dessutom då kan utnyttja det på något sätt i andra politiska sammanhang. Men så att Antifa, det är en grej jag pratar om. Jag tänker att ett par andra saker också. Det är ju George Soros, den här stora bidragsgivaren till Demokraterna. Han har ju Open Society Foundation som han har grundat, som de också gärna vill sätta dit från republikanskt håll, för det är ju organisationer som har pengar och politisk makt i USA.
Mm. Justitieministern Pam Bondi har också uttalat sig och sa först att justitiedepartementet kommer att åtala de som ägnar sig åt hatretorik. Sen gick hon ut efter det uttalandet och var lite mer precis och sa att det handlar inte bara om hatretorik, utan hatretorik som går över gränsen till direkta hot. Då kommer det bli åtal från justitiedepartementet.
Hon fick ju backa lite där, för hon fick ju rätt mycket motstånd från andra republikaner också, som just menade att yttrandefriheten är helig. Man måste kunna gå över gränsen även när man uttalar sig om saker. Så att lite var det också som att Pam Bondi först var väldigt bestämd att man skulle just åtala personer som då hade gjort sig skyldiga till hate speech. Men sen var hon lite tvungen att backa på grund av intern kritik från republikaner.
Mm. Charlie Kirk har ju också skrivit själv en tweet som uppmärksammas nu förra året, där han skrev att hate speech finns inte, existerar inte i USA. Det finns fult prat och det finns elakt prat och ont prat, men de är skyddade av första tillägget i konstitutionen. Så att Charlie Kirk håller ju inte själv med om att det finns att hate speech borde vara förbjudet.
Mm. I den här podden då, som J.D. Vance programledde, så anklagade vicepresidenten de här två stora liberala välgörenhetsstiftelserna som Simon nämnde, The Ford Foundation och Open Society Foundations, för att då finansiera hyllningar av mordet på Charlie Kirk. Och han sa att USA inte kommer att enas så länge vänstern hyllar Kirks död. Vi ska lyssna.
There is no unity with people who scream at children over their parents' politics. There is no unity with someone who lies about what Charlie Kirk said in order to excuse his murder. There is no unity with someone who harasses an innocent family the day after the father of that family lost a dear friend. There is no unity with the people who celebrate Charlie Kirk's assassination. And there is no unity with the people who fund these articles, who pay the salaries of these terrorist sympathizers, who argue that Charlie Kirk, a loving husband and father, deserved a shot to the neck because he spoke words with which they disagree.
Ja, Roger, på slutet här så säger J.D. Vance bland annat att det finns ingen enighet, vi kan inte enas med de som finansierar den här typen av artiklar. Det är en artikel som har väckt väldigt ont blod på den republikanska sidan.
Exakt, det handlar om en artikel i tidningen The Nation, och då har man då sett att de här organisationerna har gett pengar till The Nation, men när man gräver lite längre i det här, eller lite djupare i det här, så verkar det ha varit gamla donationer, inte aktuella. När J.D. Vance pratade om det här så lät det nästan som att de hade fått pengarna som en belöning för att de hade skrivit om Charlie Kirk kritisk artikel efter hans död. Och det är ju lite dubbelt här. Man pratar dels om vikten av yttrandefrihet, att någon som Charlie Kirk stod upp för yttrandefriheten, därför är han så viktig för USA och för USAs framtid, att man ska inte tysta den typen av röster. Men i samma veva ger man sig på att kritisera den fria pressen. Så det blir någon sorts double vision här. Alltså jag blir lite yr av att det finns två bilder ovanpå varandra. Mm. Och det är också så, men däremot har vi ju sett till exempel att en Washington Post-kolumnist har fått sparken på grund av saker hon skrev på sociala medier. Så att det händer saker här, men retoriken skär sig ibland med, i olika stycken av J.D. Vance retorik skär sig ibland med varandra.
Mm. Om vi ska gå till presidenten själv då, så Trump sa ju redan samma kväll som Charlie Kirk hade mördats att vänstern låg bakom mordet. Och i måndag så sa presidenten att han överväger att klassa då just den här gruppen eller nätverket Antifa som en inhemsk terrororganisation.
I would do that 100% and others also by the way, but Antifa is terrible.
There are other groups.
We have some pretty radical groups and they got away with murder. And also, I've been speaking to the Attorney General about bringing RICO against some of the people that you've been reading about that have been putting up millions and millions of dollars for agitation. These aren't protests. These are crimes, what they're doing.
Simon, du nämnde ju Antifa förut. Varför tar Trump upp dem och det här med att terrorklassa organisationer? Varför vill Trump göra det?
På det sättet så skulle han kunna komma åt folk som protesterar mot administrationen, inte bara mot, eller pratar om Charlie Kirk, utan i andra frågor också. Det blir ju, då kommer vi till den här frågan, hur ska man kunna bevisa att någon är med eller inte med i Antifa om man blir beskylld för att vara det efter en demonstration på gatan till exempel. Så att han kan ju få kontroll över demonstranter på ett annat sätt om man skulle terrorklassa en ganska liten gruppering som kan vara våldsam i protester. Men det blir svårt att peka på vilka som faktiskt är med där och vilka som inte är med där. Kanske svårt att försvara sig mot sådana anklagelser. Men jag tror återigen att det här handlar om överhuvudtaget. Vi har haft en sommar i USA där det har varit mycket press på Trump-administrationen. Inte bara när det kommer till kriminalitet, brottslighet, migration, utvisningar, de här spänningarna som har funnits på gatorna i USA. Vi har också Jeffrey Epstein-frågan som har bekymrat Trump i flera månader nu. Det finns många olika saker som har varit en utmaning för Trump på sistone, och nu tar han tillbaka makten på ett sätt, kan man säga, genom att få styra diskussionen, får fokusera på Charlie Kirk och på hotet från vänstern, från sina meningsmotståndare som har resulterat i, det är den bilden han vill måla upp nu, att motståndet mot Trump har resulterat i att Charlie Kirk har dött. Det, så skulle man ju kunna tolka det Trump säger de här dagarna.
Gina, de här angreppen då mot vänstern som kommer från alltså i princip nu hela Trump-regeringen. Vad är det egentligen som händer? Vad kommer det få för politiska konsekvenser?
Vi får se vad det får för konkreta politiska konsekvenser, därför att det är ju också samtidigt kraftiga motreaktioner nu från demokraterna som är ute och säger att här är Trump-administrationen inne och försöker hämma yttrandefriheten, och den första tillägget till konstitutionen är ju helig, yttrandefriheten och rätten att protestera på olika sätt. Men det här är ju, som vi har varit inne på, det här är ämnen, frågor där Trump har velat driva igenom förändringar tidigare. Stoppa Antifa, åtala George Soros, komma åt medier, stoppa demonstrationer. En intressant detalj som bara dök upp på en av de här långa briefingarna som Trump har i ovala rummet var att han tog upp, ni minns den här demonstrationen när han var på restaurang här om kvällen. Mm. Och bara åkte 150 meter runt hörnet för att gå på restaurang och visa att Washington var säkert igen nu när nationalgardet är där. Då var det några kvinnor inne på restaurangen som satt där och åt, vad jag förstår, som började skrika och protestera när de såg att Trump kom in. Och de jämförde honom med Hitler, de skrek någonting om Hitler och de skrek också befria DC, befria Palestina. Det tog han upp som ett exempel på några som borde åtalas nu när han pratar om det här med att stoppa demonstrationer. Så att det är frågor där han har velat agera en längre tid, där det nu finns, mordet på Charlie Kirk ger det här en ny aktualitet och ger en ny känsla av att det är bråttom. Det är verkligen sense of urgency nu för MAGA-republikanerna. Men samtidigt är de uttalanden som kommer hittills från Trump och Trump-administrationen är svepande och oprecisa och pekar i väldigt många olika riktningar samtidigt. Så att vi får se vad det här, hur mycket av det här som är retorik och hur mycket som verkligen blir politik och politiska förslag och vad det i så fall kommer mötas av i kongressen.
Mm. Roger, de som är mycket kritiska mot Trump och Trump-administrationen har ju en tid varit oroliga för mellanårsvalet och hur det ska bli egentligen. Nu när Trump låter mer repressiv mot sina motståndare, alltså kommer det här mellanårsvalet att påverkas?
Ja, vi får ju se, det är lite grann som Gina säger, vad kommer det här resultera i konkreta förslag? Men det kommer ju finnas en stor osäkerhet förstås. Vilka demonstrationer kommer man då att försöka klassificera som en del av den här vänsterterrorismen? Krävs det att någon har en skylt om Charlie Kirk? Vad står det på den skylten i så fall? När går man över gränsen? Det blir en enorm gråzon. Men det är mycket möjligt också att det finns personer som är fullt beredda också att testa den gråzonen och var gränsen i så fall går för yttrandefriheten. Som Gina säger, det är ju en otroligt stark yttrandefrihetslagstiftning man har. Och den här terrorklassningen, den har man ju använt tidigare också, till exempel när det gäller kriminella karteller och sånt, just för att sätta in det här akuta läget när det gäller reformer och åtgärder från Trump-administrationen. Men jag tänker på att det pågår andra saker också i bakgrunden, som till exempel att justitiedepartementet håller på att undersöka oegentligheter hos Act Blue, som är den här stora organisationen som samlar in pengar åt demokraterna. Där man också i kongressen kallat in olika jurister därifrån till utfrågningar, eftersom man hävdar att det funnits möjligheter till felaktiga donationer och donationer från utlandet. Börjar man sabotera den organisationen, så blir det också väldigt svårt för demokraterna att samla in pengar till mellanårsvalet. Och en lite mer kanske extrem version av vilken typ av argument som dyker upp, tycker jag, är det här som hände när Brian Glenn, som då är Marjorie Taylor Greens pojkvän men också korrespondent för Real America's Voice, det var han som frågade Zelensky om kostymen. Gina har tidigare berättat för mig också att han ju visar upp saker på sin telefon och frågar Donald Trump, ska vi ta bort det här? Och nu var det en regnbågsflagga, den här nya, mer progressiva, inkluderade regnbågsflaggan som har en triangel med transfärger och även då representation för icke-vita. Och då sa han att det här är en transflagg. Många i Washington DC känner sig osäkra och rädda när de ser den här flaggan. Borde man inte ta bort den? Och då svarade Trump, ja, det skulle man kunna göra, men då kommer de att hävda att det är yttrandefrihet, så det är svårt att komma åt det. Men då började Brian Glenn prata om Trantifa, som alltså ska vara en del av Antifa som slåss för transrättigheter, och att det då är, det finns en hotbild från den grenen av Antifa. Och jag tycker bara det här är, med tanke på det också, de anklagelser om just att just det här mordet har att göra med transfrågor, så var det här från Brian Glenn, det är inte bara en liksom lustig sak som händer i vala rummet, utan Brian Glenn har dels politikers öra i Washington, men han är också någon som ser saker som man kan utnyttja. Och vi får se om vi hör mer om regnbågsflaggor och vilka versioner av dem som folk inte känner sig hotade av, men också det här med Trantifa-argumentationen, om den fortsätter.
Mm. Simon, flera republikanska politiker, inte minst då vicepresidenten i den här podden The Charlie Kirk Show som han sände, pekar ju ut och säger att det är vänstern som står för det politiska våldet. Hur ser det ut?
Ja, alltså de senaste tiden i USA så har det varit flera väldigt uppmärksammade attacker mot politiker eller politiska personer. Förutom Charlie Kirk så kommer ju republikaner såklart, och alla amerikaner, men särskilt Trump-supportrar, ihåg då de här två mordförsöken på Donald Trump. De diskuterar man ju i det här sammanhanget nu för att skapa en bild av att det är högern som är utsatt av politiskt våld. Men då är ju demokraterna noga med att poängtera att vi har haft mordet på Melissa Hortman, en delstatspolitiker i Minnesota, som i somras mördades tillsammans med sin man i sitt hem. Och också Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens i våras blev utsatt för ett brandattentat. Och sen har vi också stormningen av Kapitolium för några år sedan, där det var tusentals Trump-anhängare som stormade kongressbyggnaden i Washington DC. Så att den här diskussionen om vem som står för det politiska våldet, exemplen finns på bägge sidor. Och sen är det också kanske värt att fråga sig hur liksom politiskt kunniga och liksom ideologiska och så vidare är de som utför en attack, och hur mycket handlar också om en ensam galning så att säga, som går på en viss politiker som den fått för sig att den inte gillar.
Mordet på Charlie Kirk är ju förstås en jättestor händelse i USA, och reaktionerna har varit många och splittrande och splittrade. Men bland politiker så finns det ju också de som har lyfts fram nu som människor som faktiskt försöker på något sätt ena USA. Gina, en av dem verkar ju just nu vara Utahs guvernör Spencer Cox.
Han har verkligen klivit fram under den här krisen och varit den som har varit talesperson för både polis och myndigheter och för hela utredningen när det har varit presskonferenser och annat. Och han har också tagit den här rollen som Donald Trump inte har tagit. Vi har ju pratat om det tidigare, att efter nationella kriser i USA så brukar det vara presidenten som är någon sorts samlande kraft och lägger partipolitiken åt sidan och istället är den som försöker ena landet och trösta landet. Trump har inte haft den instinkten, men det har Spencer Cox haft. Republikansk guvernör, ganska okänd för den stora allmänheten i USA, men republikansk guvernör i Utah som verkligen har varit den som har pratat om behovet av att enas, att sänka det höga tonläget i debatten, talat om orsakerna till politiskt våld. Han har varit mycket inne på det här med riskerna med att barn och unga sitter ensamma och framför sina skärmar och i sina filterbubblor och inte talar med varandra och sådär. Och han har också sagt, han var tidigt ute och sa att den här 22-åringen hade vänsteråsikter, men han har också konstaterat att han verkade agera ensam, och Spencer Cox är inte någon som går ut och skuldbelägger hela vänstern för detta som man hör vissa andra republikaner göra. Så att han har verkligen fått ett genomslag. Han får också kritik från delar av MAGA-rörelsen. Jag såg att Steve Bannon till exempel var ute och sa att Cox är en stor pinsamhet och det är inte läge att sitta och sjunga kumbaya och hålla händer, utan nu måste vi hålla linjen här och sätta hårt mot hårt. Men det finns många andra som hyllar Spencer Cox och hans mildare tonläge i det här läget.
Och på den demokratiska sidan så finns det också nya röster som har kommit fram med anledning av det här mordet. Till exempel Texas-demokraten James Tallarico, som sitter i delstatskongressen. Han har lyfts fram som någon som försöker ena USA. Så här säger han.
This latest political assassination comes just 3 months after the Democratic Speaker of the Minnesota State House was shot and killed in her home. Political violence has no place in America. My faith, the faith I shared with Charlie Kirk, teaches me to love my neighbors as myself. Not just my neighbors who look like me, or pray like me, or vote like me.
Ja, politiskt våld har ingen plats i USA, och han betonar också här att han delar sin tro med Charlie Kirk och att det är det han bygger sin människosyn på. Roger, många tippar ju nu att James Tallarico kommer göra politisk karriär.
Ja, han har ju fått ett genomslag kanske för att så många av de kristna röster som vi hör väldigt mycket av just nu kommer från högerkanten och tillhör den här kristna nationalismen. Tallarico står ju för någonting annat. Han är presbyterian, han är väldigt ödmjuk i sin inställning till religionens plats i samhället. Han menar till och med att det skulle vara ett nederlag att försöka befästa den kristna religionens plats genom att till exempel sätta upp till Guds budord i skolsalar och liknande. Sen står han å andra sidan för en ganska klassisk demokratisk vänsterpolitik där han ju pratar om mindre, säger han själv, om vänster mot höger utan mer toppen och botten. Alltså han pratar mycket om att man inriktar sig på fel 1%. Det är inte transpersoner man ska sätta sitt fokus på. Det är miljardärerna som roffar åt sig pengar. Och det där är ju ganska klassisk vänsteråsikt. Han fick ju någon form av genombrott också när han var med hos Joe Rogan och pratade bland annat om religion. Då. Och han har ju redan också satt siktet på att försöka bli senator för Texas i senaten då. Mm. Inte fortsätta, del tyckte att han skulle försöka bli guvernör i Texas, men det är på nationell nivå han har satt sitt sikte och det behöver inte bli helt lätt. Demokraterna har inte vunnit någon sån här post som han röstar om hela delstaten i Texas sedan 1994. Så skulle han lyckas där så blir det ju förstås ett stort genombrott, men det är en hel del andra mer etablerade demokratiska politiker som han också slåss emot.
Mm. Joe Rogan tyckte i den där mastodontintervjun att Tallarico borde ställa upp i presidentvalet.
Se om det kanske går där, men han tar i alla fall en hållplats inom senaten innan han ger sig in i det där.
Mm. Simon, det här mordet då och reaktionerna från politiker och politiska aktiva, alltså hur har de reagerat? Är de rädda för att framträda på det här sättet som Charlie Kirk gjorde?
Ja, alltså, om man tittar på några exempel från kongressen och de folkvalda som sitter där så rapporterades ju att Alexandria Ocasio-Cortez, demokraten, hon ställde in flera evenemang efter Charlie Kirks mord för att det inte kändes tryggt. Republikanen Nancy Mace som försöker bli guvernör i South Carolina, hon ska ha stoppat alla sina utomhusevent framöver och också sagt i intervjuer att de kommer hädanefter alltid att gå beväpnad själv. Så att det finns exempel på politiker som konkret agerar efter det här och gör någonting, men sen så är också frågan om säkerhet för folkvalda i USA blivit stor i Washington där man vill se till att det satsas mer pengar på personskydd, säkerhet runt folkvaldas hem. Trump har också bett kongressen att godkänna ungefär 500 miljoner kronor till extra skydd för domare i högsta domstolen som också kan vara utsatta. Så att det påverkar ju frågan om säkerhet för folkvalda i USA och makthavare. Och sen diskussionen ute på gatan liksom. Andra personer som vill vara på ett campus eller som vill föra en politisk diskussion bland folk eller, alltså, där har vi ju egentligen inte riktigt sett konsekvenserna än, hur stor skillnad det kommer bli, om folk kommer våga fortsätta med det eller om det kommer bli så att opinionsbildare värjer sig från att framträda i offentligheten på samma sätt som förut.
På söndag så begravs Charlie Kirk i Arizona och vid minnesstunden på en arena så väntas 50 000 människor delta, däribland president Donald Trump. Men innan han ska resa till Arizona så ska Trump avhandla sitt statsbesök i Storbritannien. Premiärminister Starmer hade ju med sig en inbjudan till Vita huset från kung Charles tidigare i år. Och vi har nu med oss vår London-korrespondent Nina Benner. Hallå!
Hallå där.
Du Nina, hur mycket pompa och hur mycket politik är det under det här statsbesöket?
Alltså 50-50 skulle jag säga. Idag är det pompa, imorgon är det politik. Om man ska, ja, inte ens förenkla, precis så är det. Idag är det liksom beridna vakter och säckpipor och björnskins mössor för hela slanten. Just nu sitter de och äter lunch, tror jag, på Windsor. Och imorgon är det politik.
Gina, Trump då? Vad vill han ha ut av det här besöket?
Ja, brittiska medier pratar ju om det här som tiara-diplomati. Och jag menar, från Londons sida så har de ju många saker på sin lista som de vill ha ut. Donald Trump har inte på samma sätt något konkret ärende eller syfte med det här besöket som är uttalat i alla fall. Han tackade ja till en kunglig inbjudan och gör det med stor entusiasm vad det verkar. Och han blev ju så uppenbart förtjust när han fick det där brevet som Keir Starmer drog upp ur innefickan när han var på besök i ovala rummet. Trump gillar kungligheter. Han gillar att synas med kungligheter. Han gillar pompa och ståt och han är mycket nöjd med att det här blir ett historiskt besök. Det är ju andra gången han bjuds in. Och förutom liksom glammet och kungaglittret och uppmärksamheten så är det ju också en form av erkännande på världsscenen som Trump hela tiden eftersträvar. Det här att ses som en världsledare som får den respekt han tycker att han förtjänar. Så att röda mattan rullas ju ut i London både bokstavligt och bildligt. Mm.
Men Nina, jag antar att det är en fjäder i hatten för Storbritannien att ha en amerikansk president på besök. Men jag antar också att Keir Starmer verkligen vill få ut något politiskt av att bjuda dit Trump.
Jag menar att han vill. Alltså det här är ju liksom den stora skärmoffensiven pågår för fullt just nu. Jag sitter och tittar på tv-bevakningen och det är guld och det är röda rockar och så vidare. Men det man vill med allt detta, det här liksom diplomatiska verktyget som man använder nu, det är ju kanske framför allt att jobba på relationen som är bra både, liksom både mellan Storbritannien och USA och mellan, lite förvånande kanske, mellan Keir Starmer och Donald Trump anses det, trots att de är ju väldigt olika som både politiker och deras bakgrund. Den är bra, men den är också mer oförutsägbar nu än vad den brukar vara. Och nu vill man ju försäkra sig om att ja, i den mån det går att få en stabil relation att det ska vara det. Det har också konkret funnits förhoppningar om till exempel en ny, lite bättre tullöverenskommelse vad gäller brittisk stål och aluminium. Fast det avtalet som ska ha varit på väg verkar enligt uppgift i alla fall ha gått i stå. Men det kommer bli någon sorts teknologipakt pratar man om som ska presenteras med amerikanska investeringar här. Vad britterna ska ge utbyte där, det vet vi inte. Det kanske vi får svar på imorgon. Mm. Och sen är det ju ett tillfälle för att prata utrikespolitik också. Alltså Starmer vill ju att Donald Trump ska sätta ekonomisk press på Ryssland. Han vill att Trump står fast vid den utfästelse han gjorde i Washington i augusti om amerikansk uppbackning ifall det skulle bli att det blir ett eldupphör i Ukraina som Europa ska övervaka. Så det finns ju ett antal frågor där Starmer vill väcka, men den goda relationen att Trump ska åka härifrån och vara på nöjd och på gott humör, det tror jag ändå är basen så att säga.
Mm. Men Simon, apropå utrikespolitik och god relation, något som kan påverka den där relationen kanske är ju dialogen om Gaza. Alltså Starmer har ju sagt att man kan komma och erkänna Palestina som stat under FN-mötet senare den här månaden. Hur kommer den där dialogen att låta?
Ja, alltså jag minns företag sedan när Kanada sa att de planerade att erkänna Palestina, och Trumps svar på sina sociala medier direkt efteråt var att det skulle bli väldigt svårt då om Kanada vill få till olika avtal med USA, om de skulle belöna Hamas, eller hur det nu var han uttryckte sig. Men där satt han ju hårt mot hårt så att säga, direkt Trump när Kanada lyfte den där frågan tidigare, och tänker att motsvarande i Storbritannien är väl möjligt, att han inte alls gillar att man skulle ta sådana steg därifrån. Men frågan är ju, han har ju ändå förhandlat till sig ett handelsavtal med Storbritannien tidigare som han gillar, och han verkar ändå ha en okej relation med Storbritannien just nu. Så att jag vet inte riktigt hur det kommer låta där.
Nej. Roger, yttrandefriheten då? Kommer de diskutera den? För det är ju en fråga som både Trump-administrationen och Elon Musk så sent som i helgen tror jag, kritiserat Storbritannien för.
Ja, precis. Elon Musk var med på distans och pratade på den här United Kingdom-marschen som bland annat, där man bland annat demonstrerade mot invandring, en nationalistisk demonstration, där han då sa saker som att våldet skulle komma till Storbritannien och att ni måste slå tillbaka eller dö. Kämpa tillbaka eller dö. Mm. Något i den stilen. Jag tänker att det där hade blivit en större sak om Musk fortfarande hade varit en del av Trumps inre cirkel. Då hade det definitivt dykt upp på agendan. Nu är ju Musk mer en fri agent som cirkulerar någonstans i utkanten av Trumps politiska värld. Men man kan ju också tänka sig att man kommer in på det i samband med Charlie Kirk-mordet och att det då blir ett sätt att på nytt prata om de här vänsterterroristerna som Trump anser ligger bakom förändringen i samhället som leder till det här mordet på Kirk.
Du Gina, du har ju flera gånger i podden sagt att Trump kommer inte bli av med Epstein-frågan. Och igår kväll så projicerade ju till och med demonstranter bilder på Trump och Epstein på Windsor Castle. Så att den här frågan följer med till London också.
Den följer med Trump vart han än går och den följer definitivt med till London. Och hela den här storyn med ambassadören, den brittiska ambassadören i Washington som fick sparken nu nyligen när det kom fram att han hade haft väldigt mycket mailkontakt med Jeffrey Epstein på ett sätt som var häpnadsväckande efter att skandalen hade briserat. Och sen är det ju också så att kungafamiljen är inblandad i Epstein-skandalen genom prins Andrew. Så att det här är ju en fråga som King Charles och Trump har gemensamt. Nämligen ingen av dem vill prata om Epstein, men båda två förföljs av den här frågan. Och den kommer ju komma upp på olika sätt under besöket som en efterhängsen tejp. Så att Trump blir inte av med den här frågan vare sig i Washington eller London.
Nej, men Nina, hur ska Keir Starmer hantera då Epstein-frågan och den här sparkade ambassadören?
Ja, det blev ju väldigt tydligt. Så fort Trump landade igår så skulle han ju då egentligen ha välkomnats av Peter Mandelson som var ambassadör fram till förra veckan. Nu stod den stand-in där istället. Så att det var ju en konkret och lite pinsam påminnelse om det här. Alltså Keir Starmer har nog inget större intresse av att prata om det. Frågan är om han ens har intresse till, vi pratade om Palestina tidigare, om han har intresse att prata om det heller. Där kommer Storbritannien av allt att döma att erkänna Palestina nästa vecka. Men det finns ju andra som vill prata om det här. Ni nämnde demonstranterna igår. Det var ju en... nu letar jag efter ett annat ord som inte är imponerande. Men det var en spektakulärt, måste jag säga, att se de här bilderna. Det var en rörlig film om Trump och Epstein som projicerades på det stora tornet på Windsor Castle. Där inne bor för övrigt prins Andrew, vad jag har förstått. Så att så det finns ju gott om pinsamheter som man försöker ducka här. Imorgon är det presskonferens efter det att Starmer och Trump har träffats. Så där lär ju frågorna komma upp, om jag får gissa rätt.
Jag tyckte det var lite komiskt på Sky News. Så hade de någon rubrik som swishade förbi där det stod typ "It seemed like a good idea at the time". Att det var en jättebra idé tidigare att bjuda in Trump. Men att nu blir det helt plötsligt Epstein-stormen som drabbar Starmer, som redan är pressad på så många olika sätt.
Mm. Men Roger, alltså när man tittar på ovalarummet nu och det har förvandlats till alltså guldrummet... Är kungamiddagen, är det viktigaste för Trump?
Vi kan väl anta det, men jag tänker att det också är det som är annorlunda. Han var ju i Storbritannien i juli redan och var väl på någon golfanläggning där ju. Så att det är väl ändå det här kungliga och det storslagna i ett riktigt statsbesök som då skiljer det här från de vanliga golfresorna, om man uttrycker det så.
Mm. Nina, förra gången Trump var där, alltså under sin första mandatperiod, då höll han ju inte på den kungliga etiketten eller protokollet, för då gick han ju mitt framför drottningen på ett sätt som man inte får göra. Alltså finns det någon oro, några nerver utanpå, någon stress i Storbritannien att några liknande protokollavvikelser ska äga rum?
Alltså den där gången, det där att han gick framför drottningen, det känns som att det var en större grej utanför Storbritannien än här. Här, alltså det finns gott om nerver vad gäller det här besöket, men just det där har inte kommit upp. Det man minns från förra gången var att han lyckades förolämpa premiärminister May, som var premiärminister då, och sa att det vore väl en bra idé om Boris Johnson var premiärminister istället. Det kommer britterna ihåg. Något sånt verkar han inte ha sagt ännu i alla fall den här gången. Och bilden som kommer ut från hovet via brittiska hovjournalister är att paret Trump är väldigt måna om att göra rätt. Och det lilla jag sett på bilderna här tycker jag... Alltså han ser... Han tar inte in rummet på samma sätt som han brukar göra, utan verkar vara angelägen om att gå i rätt takt och bredvid rätt person.
Mm. Tack ska du ha, Nina Benner, för rapporterna ifrån London eller ifrån Storbritannien. Innan vi kör Kan inte släppa så tänkte jag bara tipsa om SR-podden Konflikt, som precis har släppt ett avsnitt om någonting som vi har pratat en hel del här om, nämligen USAs vaccinskeptiska hälsominister RFK Jr. I avsnittet kan man bland annat höra intervjuer med kvinnan som fick RFK Jr. Intresserad av vaccin, och med svensken som handplockats av RFK Jr. För att leda USAs mest inflytelserika vaccinkommitté. Så sök på Konflikt i SR-appen. Vad har ni inte kunnat släppa? Simon, jag börjar med dig.
Jag har inte kunnat släppa att mitt i allt det här pratet om politiskt våld och våld överhuvudtaget och behovet av att försöka ena USA igen, så säger Fox News-programledaren Brian Kilmeade på bästa sändningstid i deras morgonprogram att man kanske borde avrätta psykiskt sjuka hemlösa. Det här var en diskussion om det här mordet i North Carolina på en ukrainsk kvinna. Och då var det en hemlös och psykiskt sjuk man som sen tidigare hade dömts, som hon blev attackerad av. Och så pratade man om det här fallet i morgonprogrammet. Och en programledare sa att om man inte accepterar social hjälp så kanske man borde fängslas. Och då gick Brian Kilmeade ett steg längre och sa, eller en ofrivillig dödlig injektion, bara döda dem, sa han. Och ingen annan i studion riktigt reagerade på det där uttalandet, utan man gick bara vidare i diskussionen. Det har jag svårt att släppa. Sen har ju han bett om ursäkt efteråt och sagt att det var en hjärtlös kommentar och att han inte kan dra alla över en och samma kamp på det där sättet. Men det har inte jag riktigt kunnat släppa.
Mm. Gina?
Jag har svårt att släppa, apropå den här diskussionen om yttrandefriheten, så har jag svårt att släppa det där lilla blå tältet i Lafayette Park framför Vita huset. Ni har sett det har funnits där i åratal, ett litet tält med skyltar utanför med budskap om fred i världen och mot kärnvapen och så. Det är en antikrigsdemonstration som har pågått sedan 1981. En handfull personer som turas om och sitta där, som håller vakt för att demonstrationen inte ska upphöra, utan den ska pågå hela tiden, dygnet runt. Så det har den gjort sedan 1981, men förra veckan höll det på att ta slut, för att då var det en av de här presskonferenserna i ovala rummet där just reportern Brian Glenn, som Roger pratade om tidigare, han som arbetar för högerkanalen Real America's Voice och som också är tillsammans med Marjorie Taylor Greene, han har tagit för vana just att småprata med Trump under de här briefingarna och fråga om olika saker kring Vita huset. Och nu visade han bilder på tältet i parken. Vad tycker du om det här lilla blå tältet? Och innan Trump ens hann svara så sa Brian Glenn att han själv tyckte att tältet var jättefult och antiamerikanskt och en säkerhetsrisk, förmodligen fullt med råttor. Och lite förvånande så sa han också att det finns vapen där inne. Det är en säkerhetsrisk, folk kan gömma vapen där. Och Trump tittade upp och svarade omedelbart, ta bort det, ta bort tältet. Så att några dagar senare så gjorde polisen det, så att de kom dit och rev tältet och det var rätt upprörd stämning där. Och jag var nere och pratade med en av männen som brukar sitta där nästan varje dag, Filippos heter han har suttit där sedan de senaste 10 åren i alla fall, dagligen. Och samma eftermiddag så satt han där igen och tältet var uppe och det var jättemånga skyltar. Han hade gjort nya skyltar med en massa budskap och det var regnbågsflaggor och det var befria Palestina och det var stopp för kärnvapen och sådär.
Och han sa att jag har inga planer på att ge upp, det här kommer fortsätta och vi kommer ta kampen. Men det visar sig att Trump har inte heller gett upp. Brian Glenn har fortsatt ställa frågor om det här tältet och Trump hotar nu med rättsliga åtgärder. Exakt vad det skulle vara för rättsliga åtgärder är oklart. Så att historien om det lilla blå protesttältet fortsätter.
Mm. Roger?
Men jag kan inte riktigt välja. För dels skulle jag liksom vilja prata om det här med alltså kongressutfrågningar som underhållningsvåld. Nu senast när FBI-chefen Cash Patel var, blev utfrågad av senatens justitieutskott. Och både Adam Schiff och Cory Booker gjorde sådana här scener som blev till klipp helt enkelt, där de bägge skriker samtidigt olika saker. Det är väl ändå anmärkningsvärt, tänker jag, att en FBI-chef både svarar och blir åthytad på det här sättet. Det andra är att vi har pratat väldigt mycket om det här med nationalgardet och vilka städer som Donald Trump har sagt att han ska sätta in det på eller i. Den nya staden som nu dykt upp är Memphis, som ju ligger i en republikanskt styrd delstat, Tennessee, men som förstås är en demokratiskt styrd stat. Också en av de få i USA där det är en svart majoritet, eller en av de största i alla fall där det är det. Och som också har väldigt mycket brottslighet. Men det finns fler städer som ligger i republikanskt styrda delstater som också står på tur. Och här finns det ett helt annat lagligt stöd för Donald Trump att då samarbeta med guvernörer som också tycker att det ska införas drastiska åtgärder mot kriminaliteten i de här städerna.
Och vilket ska du välja att prata om?
Jag lyckades ju prata om bägge. Jag bluffade mig igenom.
Smart. Jo, men jag tänkte väl bara nämna att demokraterna är ju lite osynliga i politiken, men de har ju ett stort medialt skyltfönster mot väljarna med borgmästarvalet i New York i november. Demokraternas kandidat är ju den demokratiske socialisten Soran Mamdani. Och han har ju inte precis fått hyllningar, stöd och kärlek från partitopparna i Washington. Men i söndags kväll så fick han ett första tungt stöd från när guvernören i delstaten New York, då Kathy Hochul.
Mm.
Kathy Hochul gav honom sitt stöd med en debattartikel i New York Times. Och det där första tyngre stödet, det är ju intressant att se vart det kan leda inom partiet. Hörrni, tack för att ni kom hit. Jag, Roger.
Jag ska bara lägga till att Trump också hotade med att inte ge federala pengar till delstaten New York efter det där.
Mm. Just det.
Det finns ju också som en konsekvens.
Det kan också hända, precis.
Förlåt, nu ska du få avsluta.
Nej, men avsluta du idag. Säg alla namn och producent. Kom igen.
Ja, men först och främst vill jag tacka Nina Benner som inte längre är med oss. Mm. Simon Isaksson finns i Austin. Gina Lindberg sitter här sedan om mig. Jag heter Roger Wilson och den eminenta programledaren är ju Sara Stenholm. Nu blir jag så stressad. Men Anna Roxvall var producent också. Alla är underbara.
Ja, ska vi säga, vi hörs på fredag.
Ja, just det, vi hörs redan på fredag.